Svenska Yle presenterar Mina böcker med Mark Levengood.
Nu befinner vi oss i Vallila Vallgård. Och det här är en gammal arbetarstadsdel som vi inte fick sätta vår fot i när jag var barn, för att det var så farligt, menar mormor och morfar.
Han är nu på väg för att träffa dagens gäst och ta reda på vilka böcker och läsupplevelser som har gjort avtryck i just den här personens liv.
Men här hittar vi Kasper Strömman, som jag aldrig har träffat. Och mig vetligen, något så unikt för en finlandssvensk. Jag tror inte jag känner någon som känner honom. Och jag tror inte ens vi är släkt. Kan du förstå det? Helt ofattbart. Han är grafiker och formgivare. Han har gjort en massa bloggar. Han gjorde det där Kasper Dien-bloggen som var väldigt cool, kom jag ihåg. Jag ska bli jätteroligt att träffa honom. Och om jag ska gissa på hans bokhylla, så tror jag att den, förutom böcker, kommer att innehålla föremål. Det är en speciell typ av människor som liksom fyller, som blandar upp böckerna med föremål. Och någon titel som jag med ganska stor sannolikhet tror finns i hans hylla är den bilderboken av Tove Jansson som heter Hur gick det sen? Som är så här perforerad. Ni vet, när man liksom plötsligt ett hål i sidan, så får man kika in i det och gå över till nästa sida. Men nu ser jag inte det här med 100% säkerhet, för jag vet ju absolut ingenting om honom. Men det är min gissning. Här är då en grön dörr som kunde målas. Och så öppnas dörren, så kommer han ut. Och han ser ut ungefär som jag tänkte mig. Det är så här, hej!
Välkommen!
Jag sa ju att jag tror aldrig vi har sett.
Kasper Strömman arbetar med grafisk formgivning och har beskrivits som den grafiska designens stå-upp-komiker. Humorn går som en röd tråd genom hans arbete, vare sig det handlar om böcker, bloggar eller tecknade serier.
Men om vi tittar in i huset här, så då hade jag faktiskt ganska rätt, för jag gjorde en gissning när jag kom in här att den här bokhyllan är ganska praktiska saker och att du fyller det också med något än böcker.
Bra gissat.
Mm.
Du har havregryn. Man stoppar ju allt i en hylla man har, och de rymdes inte i någon köksskåp. Jag brukar alltid ha havregryn högst uppe.
Okej.
Okay. Så att man har liksom allt man behöver i hyllan. Det är skafferi, det är food for thought and food for en själv. Men jag måste faktiskt googla det här, men jag kommer ihåg att jag någon gång hörde ett uttryck som heter tsundoku. Och det är ett japanskt uttryck som betyder att samla böcker på hög, som har fötts redan under Meiji-eran 1868-1912.
Det var den eran, ja.
Min favorit-era i Japans historia. Men liksom det att det där känner man ju än också, att man samlar på sig en hel hög med böcker som står bredvid sängen.
Vad var uttrycket?
Tsundoku.
Tsundoku.
Mm. Doku. Eller hur man nu säger på japanska.
Men... Och det betyder att man samlar böcker på hög och med ambitionen att läsa dem.
Precis. Och det har man ju gjort. Liksom, jag är ju en människa som gillar att gå på loppis och samla på mig speciellt sådana här udda verk.
Mm.
Och tänker att en dag ska jag läsa de här.
Ja.
Men nu har jag kanske blivit lite vuxen och försöker bara göra mig av med allting. Så min filosofi är anti-tsundoku nu för tiden. Därför så sitter vi här vid en ganska sparsamt tilltagen bokhylla. För man måste rensa ut helt enkelt.
Hur gör man när man rensar ut en bokhylla? Vad är kriterierna?
Man måste väl egentligen bara blunda och slänga bort boken. För det är ju helt omöjligt också att göra det. För genast när man öppnar en bok så kommer, oj, en bok om insekter. Liksom, vad intressant det här är. Och så blir man bara hit och läsa.
Ja.
Så det är ju ett livstidsprojekt att göra det.
Men då är frågan, om du tycker att en bok är väldigt, väldigt bra,
mm,
ska den då flytta in permanent i din bokhylla för att du vill ha bra böcker i bokhyllan? Eller är du färdig med den boken och är färdig att ge vidare eller kasta bort den?
Alltså absolut, om det är en bra bok så sparar jag ju den i hela livet och tänker att mina barn kommer ju att trivas med den här boken i liksom framtiden. Och jag, liksom, jag har faktiskt här, jag älskar sånt här som jag hittar på en loppis. Det är egentligen för barn, tror jag, en Encyclopedia of India for Children.
Och den verkar väldigt rikligt illustrerad, alltså en encyklopedi över Indien.
Ja, som jag inte vet någonting om, men öppna den och lukta på den.
Mm.
Eller hur?
Det doftar faktiskt Indien kring boken. Du har också varit i Indien, eller hur?
Jag har någon varit i Indien, men ja. Den här är från Finland på den loppis. Men jag säger att den doftar någon slags sån här rökelse och kryddor. Jag menar, det är väl sån här man sparar på.
Ja.
Att den har mera än bara fakta och bokstäver och text, utan det blir som ett helhetsverk.
Men ändå för att gå tillbaka till sumdoku, jag tycker det var ett fantastiskt begrepp. Alltså, sumdoku är alltså en hög med böcker som du har ambition att läsa. Nämn tre böcker som du skulle vilja läsa innan du dör.
Jag har ju plöjt igenom de här listorna man läser på nätet, liksom 10 books you have to read before you die. Mm. Liksom en bucket list böcker. Mm. Mm. Och då har jag plockat upp till exempel 100 års ensamhet av, vad heter han?
Marquez
och Moby Dick är ofta på den här listan.
Ooh, Moby Dick, har du läst den?
Nej, det är just det, för sen kom jag på, sen så snubblade jag över en annan lista som hette Världens 10 tråkigaste böcker, där Moby Dick var etta. Och då var jag tvungen att få den tillbaka till loppis, för det var också en sån pocketbok med ganska liten text. Den såg lite tradig ut, men du säger att du har läst den.
Jag har läst första meningen i den, och den första meningen är så fruktansvärt bra, så att jag tänkte att det kan inte bli bättre än att ställa den ifrån mig. Men första meningen i Moby Dick: kalla mig Ismael. Punkt.
Och det
kan det bli
för dig
bättre? Kalla mig Ismael. Det är så bra så det borde vara en del av Bibeln. Liksom, det är så här, Ismaels bok.
Så du tänker att det kan bara gå neråt härifrån? Ja. Liksom, nu bränner jag den här.
Jag tycker det är så lysande början på en bok. Sen just när det kommer till att fånga olika vita valar, så tycker jag att mitt intresse är så hemskt lågt.
Sen försökte jag med på 100 år av ensamhet. Mm. Och där så plöjde jag genom hela boken, ända tills jag tror jag har liksom sådär 8-10 sidor kvar. Och jag har ännu också 8-10, och det är nu 10 år sedan jag läste den. Och jag var sådär, men jag vet ungefär vad det handlar om. Men jag tycker, jag alltså beundrar mig själv för att komma så nära mållinjen och sen ge upp helt och hållet.
Men varför gav du upp 8 sidor från målet? För det är en väldigt tjock bok, 100
år. Det är jättetjock. Det är liksom, jag har ingen riktig analys på det här, utan jag tänkte att Ja, den håller på så här nu. Det var de myror hit och dit som åt någonting. Och jag tyckte jag var liksom det man gjorde.
Men på din lista så har du då att läsa färdigt 100 år av ensamhet, vilket jag uppmanar dig att göra, för det är en väldigt bra bok.
Absolut.
Backa typ 2-3 sidor om du inte läser den på 10 år, så du kommer in i handlingen igen.
Så är det
väl. Det var en, okej. Okay. Mm.
Ja, Moby Dick gav jag ju upp redan på startskottet.
Men har du ambitionen att fortsätta med den? Eller ska vi nöja oss med kalla mig Ismael?
Alltså, det räcker för mig faktiskt.
Okay, ja, men det kommer inte på den listan.
Nej, men har jag en tredje bok? Jag är inte helt säker på om jag har en bok. För jag funderar också att det finns ju en orsak till varför klassikerna är klassiker. Mm. Men är det samma orsak som folk älskar vaniljglass? För att det kanske fanns något annat i deras barndom. Och nu finns det liksom 100 olika mudcake-varianter av glass som kan vara så mycket bättre.
Otroligt spännande tanke. Och väldigt friskt att våga ifrågasätta klassikerna. Som att det var i brist på annat. Men det finns några undantag. Det finns böcker som är så sinrika att de rör vid ens existens och kommer fortsätta göra det. Därför att de beskriver mänskligt liv, mänskliga förutsättningar och mänskliga drömmar på ett sätt som ingen annan gör. Har du läst Madame Bovary av Flaubert?
Nej, det har jag tydligen inte.
No, då har du en bok som måste upp på den där Somodong-listan. För att det är just en sån bok. Jag vet inte varför jag fastnar för den, för det handlar liksom om en fransk kvinnas olyckliga äktenskap, och hon tar sig en älskare och hon småningom liksom faktiskt går ner sig väldigt illa. Men det är en ljuvlig bok. Gustave Flaubert, faktiskt en personlig favorit till mig. Madame Bovary, en bok som har kallats för den ultimata boken om läsning. Eftersom huvudpersonen Emma Bovary använder just romanläsning som flykt och som dröm bort från sin vardag och verklighet. Så här kan det låta i boken när Emma längtar sig bort till något annat som hon inte riktigt vet vad det är. Översättningen från franska är gjord av Anders Bodegård. Innerst inne väntade hon på att något skulle hända. Som matroser i sjönöd mönstrade hon ensamheten i sitt liv med desperata ögon och spanade efter ett vitt segel i dimmorna vid horisonten. Hon visste inte vad slumpen skulle föra med sig, vilken vind som skulle blåsa den till henne, vilken strand den skulle föra henne till. Om det var en livbåt eller ett tredäckat käpp lastat med ångest eller fullt av lycksalighet ända ut i kanonportarna. Men varje morgon vaknade hon och hoppades på den. Och hon lyssnade efter ljud, satte sig upp häpen över att den inte kom. Och ännu sörsnare vid solnedgången önskade hon att det var nästa dag. Och vet du, barnbiblioteket i Esbo, jag skulle låna den där när jag var 14 eller 15. Och då plockade bibliotekarien bort den högen och sa, nej, den är inte för dig.
Farlig litteratur.
Det var för mig uppenbarligen. Och det var ju inte så att detta på något vis minskat tjusningskraften i denna fallna kvinnas äventyr, utan tvärtom så fick jag ju låna den. Jag kommer inte ihåg hur jag fick tag på den, men jag fick tag på den i alla fall.
Det är otroligt hur bibliotek har haft den här sortens makt eller liksom gatekeeping-roll för i världen. Min mamma jobbade på bibliotek när jag var liten, och hon hämtade en Rasmus Nalle åt mig hem varje dag, som var ny. Och så läste jag senare att det var den enda serien som var typ tillåten från början på biblioteken. Mm. För alla andra serier ansågs förkastliga. Nu har du ju säkert inte kanske läst dem på länge, men de är helt otroliga berättelser, för de är så händels... Eller det händer mycket. De bygger någonting, en båt eller en bil, och så träffar de olika varelser. Och så tar det slut, men det finns ingen början, inget slut och ingen lärdom, vilket jag tycker är så uppfriskande.
Ja, det är som livet själv.
Ja, men det är ju det, för att ofta är det så här... Lärdomen, ofta i barnböcker, där alla ska få kompisar, alla ska få vara med och leka. Rasmus Nalle är inget sånt, han är bara vänlig mot alla. Så har de liksom färgglada danska kläder, för de är kanske ritade på 60-talet.
Men det är ju fantastiskt, alltså, tänk nu i våra liv, vi läser Bibeln, vi läser till de 100 mål av ensamhet, och så hittar vi verkligheten i Rasmus Nalle.
Rasmus Nalle, han är så vänlig dessutom, och liksom slice of life-litteratur. Det finns bara en bok, jag tror det är Rasmus Nalle i Vänliga landet. Han är alltså jättesnäll mot alla, men där följer en liten tiger honom som är snuvig, och Rasmus Nalle måste hela tiden snyta honom. Och där blir han förbannad. Sluta snurva.
Ja,
och det är liksom helt out of character för Rasmus Nalle. Så jag är lite chockad av just den boken, men annars är han väldigt vänlig. Du vet väl om, Mark, att jag var årets grafiker 2013?
Ja, oh, men det är ju 8 år sedan.
Det, ja, det blir jubileumstart. 10-årsjubileum.
Grattis, Kurt, ska jag säga.
men liksom, jag har ju då hållit på med själva formgivningen av böcker ett bra tag. Jag skulle vilja faktiskt slå ett slag för hur böcker ser ut mera nu i denna dag, då böcker lite är på väg bort. Det är ju mycket ljudböcker och läsplattor som vi alla vet nu för tiden.
Men... Låt mig, hold your horse en sekund här.
Ja.
Är boken på väg bort? Eller, nej, det, alltså... eller säger du det för att du börjar bli medelålders och för att vi alltid är rädda för att allt som vi tycker om är på väg bort när det kommer nya saker?
Nej, alltså jag säger, själva boken går inte bort, men boken som fysiskt objekt på samma sätt som CD-skivan är lite på väg ut.
Okej.
Ja. Men då tänker jag just så här att då gör folk en vinylskiva idag, för de tänker... Om vi ska ge ut det här på ett fysiskt format, då ska det vara liksom extra fint.
Mm.
Och det tycker jag kanske få böcker ändå gör idag, att de borde vara extra fina, för att det är något lite högtidligt i att du verkligen går in i en bokaffär och bläddrar i en bok och gör den lite fin. Och jag har liksom länge älskat de här, det här är en barnbok, men de här pop-up-böckerna.
Åh, oh, det är en sån här bok som jag också älskar som barn. Det vill säga, du slår upp ett uppslag och som någon slags japansk origami så uppstår till exempel här ur tomma intet ett stort slott med en flagga som vajar i ett rosa landskap med en svanbåt och trollkarlar och till och med en mur som också poppar upp. Och raskt över till nästa, var vi får en egyptisk grav vid Nilens strand.
Jag samlar i något skede på de här, plockar upp dem, jag såg dem, antikvariater och loppisar och så här. Och jag kan inte för mitt liv förstå hur någon kan konstruera en rymdfärja som bara föds ur tomma intet när du öppnar ett uppslag i en bok. Det är helt otroligt. Och då har jag lärt mig sen att det finns tydligen ett eget skrå som heter liksom Book Engineers som håller på med det här.
Mm-hmm.
Men ofta ser man just dem i barnböcker. Det som du håller i handen är någonting som heter Stora
pop-up-spelboken.
Ja, och det här är alltså bredspel för barn.
Mm.
Jag har ju försökt liksom då samla på det här ganska kompakta biblioteket och har böcker som verkligen tar boken till en annan nivå. Och en av min annan favorit är Graham Rawl, en engelsk herre. Han hade någon kolumn i Guardian länge. Men han har gjort en hel roman av att samla på gamla 50- och 60-tals tidningar. Och då har han klippt ut med sax och skalpell individuella ord och meningar och skapat en många hundra sidor lång roman som någon slags galen. Förr i tiden när man kidnappade någon så skickade man kanske ett brev då med ord.
Utklippta. Jag har faktiskt fått, i tidens begynnelse fick jag sådana här hotbrev.
Va?
Som var så här hopklippta av ord. Men,
otroligt.
Men den här boken alltså, Woman's World, a novel, med en jättefint omslag med en röd klacksko, lite så här film noir från 50-talet i lucken. Och du öppnar den så är det liksom, det är varje bokstav kommer sin egen typografi och sin egen storlek med inklippta bilder också. Har du läst den här boken?
Alltså? Jag har läst den, och den utspelar sig också på, tror jag, 60-talet, och just i en sån här värld där män i trenchcoat smyger in i olika biografer. Och den var så där. Det var helt okej, den här berättelsen. Men bara det att jag utgick ju från att den här var photoshoppad, att han har suttit på en dator.
Ja.
Men då har jag googlat lite på honom och det visar sig att han gör de här helt för hand. Ja. Han skapar de här sidorna och sen fotograferar han av dem.
Ord för ord.
Ord för ord. Och vilket liksom gigantiskt jobb helt enkelt.
Men för då måste ju historien lite formas utifrån vilka ord han hittar.
Ja, och för att han använder kanske 50- och 60-tals tidningar som material här, så då blir ju orden också lite
precis,
ja, gammaldags. De pratar inte så mycket om Snapchat i den här boken.
Men
då är det ju smart att förlägga historien också i samma tid som han använder. Men det är som när man, det är som när Avalanches samplar för att göra en låt. Mm. Han har samplat en massa gamla ord för att göra en hel bok. Och jag har aldrig sett att någon ska ha gjort det här någon annanstans.
Och det här rör vid ditt grafiska
hjärta. Alltså jag är ju, titta på min hand, gåshud.
Yes, faktiskt. Ja, det är så här. Men okej, men här är det nördigaste tipset vi någonsin har haft i den här serien. Men Woman's World, jag ska ge den en chans. Jag känner på mig att jag kommer att läsa typ 10 sidor, jag som inte är grafiker. Kommer att läsa 10 sidor och tycka att ja, okej. Okay. Jag tänker att jag lägger den ifrån mig. Men jag ska ge den en chans, en ärlig chans. Bara för att jag som 56-årig man måste fortsätta utmana mig själv för att inte bli allt för tråkig.
Jag tror att här handlar det inte heller om att historien, men på något sätt, det blir mer än bara historien. Alltså den är inte dålig, men den är inte jättebra heller. Men man ska liksom uppskatta de här sidorna där han har klippt in ett tåg.
Som går rakt genom sidan och kliver texten i två till exempel.
Och då han måste formgiva spalten också såklart, så att tåget går runt den. Nej, men sån här, man älskar ju sånt här.
Du sa att det finns någon japansk forskning på bokhandlar.
Ah, det har jag. När jag var inne och googlade på Tsundoku så stötte jag på Mariko Aoki-fenomenet. Det är ett japanskt begrepp att vilja bajsa när man går in i en bokaffär. Och det myntades år 1985. Och jag var faktiskt inne och läste Wikipedia-artikeln igår som är helt orimligt lång. Det är liksom forskare som påstår att det är bluff, men andra säger att jo, det här stämmer, och varför stämmer det? Så det finns jättemånga olika teorier. Någonting är själva trycksvärtan. triggar en bowel movement, en engelsk artikel.
Ja.
Men någon annan en forskare menar att det handlar om denial of happiness, vilket jag inte riktigt förstår.
Fast det är freudianskt. Det där med att jag inte kunna ge ifrån sig och måste ge ifrån sig, det är lite där. Fast det är intressant, vet du varför? För att i min ungdom så är en av de enda offentliga toaletterna i Helsingfors var på Akademien.
Ah.
En trappa upp, precis vid trappan, en liten dörr som var en offentlig toalett. Det fanns inte.
De finns där ännu också, de samma toaletterna.
Den litterära toaletten.
Jag började fundera att vilken otrolig nation Japan är som har toaletter på varje bokhandel. För det är kanske just Akademien är det enda jag kan tänka på som verkligen har det.
Fast min favoritbokhandel i Amerika där pappa bor heter Books a Million. De har också en jättestor toalett. Men ombeds lämna oköpta böcker utanför. För att folk tar med sig och läser. Det är ju inte så roligt. När man ska,
det finns ett Seinfeld-avsnitt som handlar om det här.
Ja precis. Ja. Och i Amerika är det väldigt vanligt. Och i Australien är jättevanligt med toaletter på just bokhandlar. Så vare sig det på riktigt eller inte så verkar fenomenet i alla fall påverka liksom konsumentbeteendet i en bokhandel.
Ja, och kanske det är smart att du är där en lite längre stund om du kan. Det finns ju ofta utomlands kaféer, coffee shops, i samband med bokhandlarna. Du verkligen kan spendera en hel dag där inne.
Och då kanske kaffe är mer stimulerande för bowel movement än vad boken är. Det kan man ju tänka sig. Men vi vill ändå sända som en liten tanke till våra lyssnare att notera hur ni själv reagerar. Får ni en litterär upplevelse dels i själen men dels också i magens nedre regioner, så notera det bara, för det kan bli en del av den framtida forskningen.
Och kan det vara ett tips för förstoppade personer?
Superbra tips!
Sök upp en bokhandel nära dig, så börjar det hända.
Men innan jag kom hit idag så gjorde jag en gissning utifrån vad jag visste om dig. Vi har ju snart inte träffande, jag visste inte så jättemycket. Men så tänkte jag gick in på det här grafiska spåret och tänkte att en bok som jag är nästan säker på att du har eller har haft i din väldigt dynamiska bokhylla är Tove Janssons Vad hände sen?
Den har vi ju i barnbokhyllan, såklart.
Har vi den?
Det är klart vi har den.
Yay! Hurra!
Men är det inte som att fråga någon att har ni en...
Är det som att fråga en präst om man har en bibel?
Ja, ungefär.
Det är klart.
Jag tänker att den liksom kommer med moderskapsförpackningen. Det gör den ju inte, men att det är många som får den i present som har barn och... Den har väl getts ut i 40 olika upplagor, kan du tänka
mig? Jag utgick mer från att jag tror att någonting i den väldigt unga Kasper kittlades av att det var hål i sidorna.
Alltså, det var ju helt fantastiskt. Jag tror den står här faktiskt. Ja, men här är den säkert, va? Hur gick det sen?
Där. Alltså, jag vet att när Tove gjorde den här boken så fanns det inget tryckkonst som kunde riktigt göra leverera, utan de fick verkligen hitta på innovation här på tryckeriet. Men det är ju sen lönat sig eftersom det blev en sån tidlös klassiker. Och det är ju historien om hur Mumintrollet ska hämta hem en kanna mjölk och hamna ut för en massa äventyr och bland annat hamna in i en dammsugarslang. Allting är mycket sorgligt och när de väl kommer fram så har mjölken blivit sur. Men kommer du ihåg hur boken slutar?
Nej, jag kommer inte ihåg hur den slutar.
För mjölken skulle vara sur. Men Muminmamman sa med kraft: vi dricker hedan efter saft.
Moomin wisdom.
Det är det bästa slutet på en bok. Så om vi klipper ihop vår egen bok så börjar vi med Moby Dick och slutar med Tove Jansson. Låt mig sen mot slutet försöka göra en fullständig analys av vem du är, Kasper, utifrån din bokhylla. Vad jag har lärt mig idag genom att titta på din bokhylla. Så att jag skulle beskriva dig som en glad och oerhört fördomsfri litterär streber. Och det var, jag menar inte alls ens förolämpande, utan jag tänker att du strävar efter det nya hela tiden. Du lägger bort det som du är färdig med och för att skapa plats för det som är nytt. Däremot är du mycket, mycket mer sentimental än vad du tror eller vad du vill låtsas om. Alltså, ditt sentiment hänger som ett litterärt ankare under dig. Men din strävan är att du ska lära dig nytt, att du ska bli större. Det finns böcker som du skulle vilja ha läst om du aldrig kommer att läsa. Det kommer inte att hända. Men fortfarande, det är liksom längtan efter att läsa den är väldigt stor. Så det jag menar, att om man... Alltså, jag skulle använda ordet strävare, men det kommer för nära ordet strövare, som en hund. Och det tycker jag var mer förolämpande, för vi har haft så mycket Asien i det här liksom, med våra japanska ord.
Men jag är alltså en sundoku, fast jag inte vill erkänna det.
Du är en sundoku. Du är en hög av olästa böcker som du har ambitionen att läsa.
God damn it, man. mark. Men du har exakt rätt. Du har 100% rätt. Du har fått mig att se in i avgrunden som är min själ. Och den är full av olästa böcker.
Fast den avgrunden som är min själ är oerhört attraktivt och roligt att vara på. Så jag kan bara gratulera till den själen.
Ja, tack. Tack.
Ja, nu har jag varit så beskäftig som allt det här. Nu vill jag veta, vilken bok tycker du att jag ska läsa? Vad är ditt boktips till mig?
Vet du vad? Jag vill ju inte låta som en vandrande kliché som kanske läser det som Nöjesguide eller DN säger man ska läsa. Men jag tyckte om Tone Schunnessons Dagarna, dagarna, dagarna. Som handlar om en åldrande influencer.
Tack, tack.
Som jag kunde, nej, men jag har själv lite av den slängen. Så hon har haft en blogg för 10 år sedan och försökt sig på en podcast. Jobben trillar inte in på samma sätt som förut, men försöker hålla upp den livsstilen. Så den känns väldigt samtida, helt enkelt. Jag tyckte den var välskriven och medryckande, för det är ju det en bok handlar om, att man är nästan lite sorgsen för att den snart ska ta slut när man läser det. Och då vet man ju att man sitter på ett guldkorn.
Tone Schunnessons roman Dagarna, dagarna, dagarna handlar om Bibs, en snart 40-årig influencer på lite, dekis, sluttande plan helt enkelt. Hon har varit känd ett tag, trots att hon saknar egentlig talang, inte helt ovanligt i vår bransch. När Bibs pojkvän Baby lämnar henne måste hon snabbt få tag på 100 000 kronor för att kunna behålla parets lägenhet. Hon blir då tvungen att ta till drastiska metoder för att snabbt skaffa fram pengarna och är snart insnärd i ett nät av lögner. Och så här skriver Tone Schunnesson om just lögnen. Att ta tillbaka en lögn är nästan ogörbart, hur liten den än är. Tänk när man i ett samtal med en bekant får frågan om man har sett en film. Reptilsnabbt svarar man, jo, den lögnen som är obetydlig och fåfäng eller inställsam är snudd på omöjlig att ta tillbaka. Ingen gång under samtalet passar det att säga, jag ljög när jag sa att jag hade sett den filmen. Att ta tillbaka en liten lögn blottar människan i hela sin ömklighet. Att ta tillbaka en stor lögn är enklare, eftersom uppsåtet med en stor lögn är enklare att förstå och förklara. Men det är också svårt, eftersom man har mer att förlora. Hur ser en lögnare ut? Som folk gör mest. De lägger inte håret bakom öronen eller kliar sig på näsvingen. En lögnare är lugn i vad den säger. Eftersom lögnen har blivit en del av lögnaren på ett sätt som är mera sant än allt annat. Men det här, du sa att det är en bok som gör att man lite sorgsen för att snart ska ta slut. Mm. Alltså, så har jag faktiskt känt nästan hela mitt liv. Jag tycker det är så otroligt roligt att få finnas till. Jag tycker det är sorgligt att få finnas slut. Och också min karriär, som faktiskt inte ännu börjar visa tecken på det viset dala, men också där kan jag fortfarande lite i förväg känna att vad tråkigt den kommer att ta slut en dag. Så jag ska faktiskt läsa den här. Det finns en... Jag tycker inte så mycket om att fotografera mig själv, men det finns en bild som jag älskar. Och det är när jag är på Linnanmäki. Och så sitter jag på en häst, på en karusell, och det, allting är jättemycket färger, jättemycket färger. Och jag har på mig ett par bruna korta shorts, jag kanske 5 år gammal, 4. Och jag är lite ledsen ut, och jag minns ögonblicket, för jag minns att jag tänkte att vad tråkigt att den här ridturen snart är slut. Du vet att till och med när jag var mitt uppe i det så kände jag lilla vemodet att snart kommer karusellen att stanna.
Det måste ju finnas ett japanskt ord för det här.
Du har lyssnat på Mina böcker med Mark Levengood, som träffade Kasper Strömman. Producent är Erik Schelin och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Svenska Yle.